I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, vi tackar att vi får vara inför ditt ansikte. Och nu vet du vad vi behöver. Kom och lägg din hand på oss och sköt om oss. I Jesu namn. Amen. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Så står det i dagens evangelium, idag på 13:e söndagen efter trefaldighet. Vi läser på det här sättet i en av Jesu mest kända liknelser, liknelsen om den barmhärtige samariten. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. En fruktansvärt misshandlad man på den ensliga ökenvägen mellan Jerusalem och Jeriko låg där halvdöd. Och om ingen hade kommit och förbarmat sig över honom hade han förblött och dött. Men den gode mannen såg honom, gick fram, tog sig an honom, hällde olja och vin i hans sår, stoppade blodflödet, förband såren, lyfte upp honom försiktigt på sin åsna och tog honom till ett värdshus som fanns där på den ensliga vägen. Är inte detta en bild av oss? Av mig och av dig? På ett inre plan, drabbad av rövare, slagen, misshandlad, blödande, döende. Ja, misslyckad, trött, olycklig, med ett sårigt samvete. Du ser tillbaka antingen på veckan eller på längre tider som har gått, hur ditt liv har varit. Både det som du har gjort fel, det som du har varit ond med, det som du är drabbad av onda människors elaka förtal, och sen drabbad av ditt eget jags självömkan. Och inte kan du älska. Allra minst så älskar jag mina fiender som har gjort illa mot mig. För att nu inte tala om alla gånger då vi har gjort som prästen och leviten, har gått förbi vår nödställda nästa. På stan, bland grannar, när barnen har behövt mig, när min make eller min maka har behövt mig. Och jag har som alla andra bara tänkt på mig, för det är ju ingen annan som tänker på mig. Nej, jag har inte älskat min nästa som mig själv. Kanske att ditt samvete just nu förebrår dig för något helt annat än det som jag har antytt. Men sårigt är det. Olycklig är du. Olycklig över dig själv. Och känner i ditt innersta samhörighet, frändskap med mannen som låg där slagen och misshandlad på vägen. Men vänta lite nu. Vem är han som är här? När vi nu är samlade till gudstjänst. Vem är han som kommer och böjer sig ner och fram till dig, ner över dig, häller olja och vin i dina sår och förbinder dem? Gudstjänsten är platsen där den barmhärtige Kristus, den korsfäste och uppståndne, själv är på plats. Jesus, din frälsare, han är här. Han har sett dig. Han vet hur du har det. Och just där du sitter, just där jag står, Med hela sin barmhärtighet tar han sig an dig. Tänk er en läkare som går ronden på det stora sjukhuset och där du själv är inlagd. Och så kommer läkaren fram vid ronden till din säng. Och nu handlar det om bara dig och ingen annan. Och så handlar det bara om hur du ska bli frisk. Du får berätta hur det är, om smärtorna och oron, rädslan. Kanske att du ligger där för att bli opererad. Och så gäller detta och detta, men du ska bli bra. Så är Jesus här, Israels läkare, för din skull. När du säger till honom hur olycklig du är över dig själv, hur dåligt det har gått att vara en kristen, hur misslyckad du känner dig, hur illa du har handlat, hur elak du har varit. För vem har inte varit det? Så svarar han, ja, jag blir inte överraskad, för jag vet allt. Och allt det andra också. Men var vi gott mod? Jag har gjort detta till min synd. Jag har burit det alltsammans på mina axlar. Hela vägen till korset. Dina synder förlåtas dig. Låt mig få sköta om dig nu. Låt mig få vara din barmhärtiga nästa. Så ska jag göra dig frisk. Och göra dig till en barmhärtig nästa. Jag ska själv göra det. Glöm inte bort att du är döpt. Och du är min. Ta emot brödet och vinet. Jag är där. Och helar alla dina sår. Låt oss be och bekänna. Evige Gud, du som uppenbarade din kärlek när du sände din son, föröka i oss tron, hoppet och kärleken, så att vi alltid älskar din heliga vilja och får vad du har lovat. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen på den 13:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver Moses: du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta. Men du ska tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Och dagens epistel ifrån första Johannesbrevet. Mina älskade, låt oss älska varandra. Kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänd sin son till försoning för våra synder. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Då skriver evangelisten Lukas: när de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sade: saliga är de ögon som ser det ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Jesus sa det till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se honom gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus till honom: Gå du och gör som han. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss bli stilla i bön. Käre gode Gud, vi kommer i Jesu namn och säger: Lovad vare du som har förlåtit oss alla våra synder och renat oss med hans blod, med lammets blod. Vi ber dig nu om öron att höra med, om förnyad hjälp att tro, och så att du får ge oss ögon som ser vår nästa och ett hjärta som älskar. I Jesu namn. Amen. Min sång skall bli om Jesus, den enda tröst jag vet. Så börjar Lina Sandells översättning av Fanny Crosbys kända sång Min sång ska bli om Jesus. Det är alltid det innersta i den kristna församlingens sång. Min sång ska bli om Jesus. Men också all förkunnelse handlar om honom, om Jesus Kristus. Och den predikan som inte handlar om honom och har honom som centrum är inte kristen förkunnelse. Och så ska jag också idag säga något om den helt förunderliga frälsare och herre som är vår. Och så som han blir målad för oss i dagens evangelium, så vill jag säga något om 4 saker. Om hans glädje, om hans skarpa blick, om hans kärlek och hans fortsatta omsorg. Om Jesu glädje. Kan ni höra Jesu glädje när han säger till sina lärjungar: saliga är de ögon som ser det ni ser. Det som profeterna hade önskat att få se men inte fick se, det får ni se. Det var många människor runt omkring Jesus som såg honom vandra omkring i deras land. De såg hans under bland de sjuka. De hörde honom tala, men de såg ändå inte. De såg inte vem han egentligen var. Och de förstod inte. Och de ville inte se. Men här hör vi Jesu glädje över sina lärjungar. Saliga är ni, som ser det ni ser. De såg de under han gjorde. De hörde det han förkunnade. Och Johannes summerade efter bröllopet i Kana. Hans lärjungar trodde på honom. Det vill säga, de såg något av hemligheten. Den största lyckan för en människa är när det går upp för henne vem han är. Se Guds lam som tar bort världens synd, förkunnade Johannes döparen. Se honom, se, där är han. Och visserligen ibland långsamt, men ändå deras ögon öppnades så att de såg. Och såg vad andra inte såg, att han är Messias, den levande Gudens son. Och ni minns hur Petrus sammanfattade saken där uppe vid Caesarea Filippi en tid senare. Deras övertygelse när de hade vandrat ett tag. Detta att de såg, det var en djup glädje för Jesus. Saliga är de ögon som ser det ni ser. Han gladde sig över detta. För han visste att detta skulle leda till att de för evigt skulle få vara tillsammans med honom i hans rike. Strax före vår text idag så berättar Lukas om hur de 70 kom tillbaka efter sin predikoresa och berättade med jublande glädje över de underbara erfarenheter de hade gjort när onda andar hade vikit undan. Men Jesus rättade till perspektiven och sa: men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Jesus var glad över att deras namn var skrivna där genom deras tro på honom. Och han ville att de skulle ha sin stora glädje i det, inte i andliga erfarenheter. Och så står det där strax precis i versen före vår text. I samma stund började Jesus jubla i den heliga ande och sa: jag prisar dig Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Jesu glädje är alldeles tydlig. Han jublar. Vi är inte så vana att tänka på Jesus på det sättet, att han jublar. Men det står att han jublade. Det måste ha bubblat av glädje inom honom och på ett sådant sätt att det märktes runt omkring. Och lärjungarna hör och har kunnat berätta för evangelisten och läkaren Lukas en rad år senare om detta. Och Jesus gläder sig över hur Fadern har öppnat lärjungarnas ögon så att de ser det som inte omedelbart är synligt för blotta ögat. Guds sons väsen, hans gudomliga hemlighet, sonen, han som är född av Fadern. Så gläder sig Jesus över dig. Jag vill få säga nu dig. Jesus gläder sig över dig. Du som har fått öppnade ögon för vem han är. Kan du säga det? Du, Herre Jesus, du är Guds son. Du är min frälsare. Då gläder sig Jesus. Ja, då jublar han. Han jublar både på sin himmelska tron och han jublar här mitt i församlingen och deltar i vår lovsång. Men han jublar också där inne i ditt hjärta. Det var det första. Det andra, Jesus skarpa blick. Det rörde sig ofta mycket människor omkring Jesus. Ofta var det trängsel och massor av nyfikna människor. Många var ganska kritiska, medan somliga öppnade sina hjärtan. Evangeliet som vi läste nyss inleds med att Jesus drog sig undan på något sätt en stund för att vara ensam med sina lärjungar. Jag försökte se det här framför mig, jag vet inte hur det såg ut, men jag tänker kanske var det att de satt där en stund under ett träd, lite avsides. Och så händer det att det är någon som marscherar mycket bestämt upp fram till dem där de sitter. Det står att det var en laglärd man. Det vill säga, han hörde till de skriftkunniga, som ofta undervisade i synagogan. De där som var mycket respekterade av folket, som folket såg upp till. Ofta tillhörde de fariseernas parti, som inte bara flitigt studerade skrifterna, utan också gjorde allt de kunde för att, som de menade, följa det som de läste. Den här mannen som nu kommer, han hade en ful avsikt. Ni vet hur obehagligt vi tycker att det är av människor, om vi anar att de har en ful avsikt. Det känns obehagligt med människor som har fula avsikter. Det var inte för att lära känna Jesus bättre som han kommer in där, in i lärjungakretsen och fram till Jesus. Det står att han ville snärja honom. Det vill säga, få honom att säga något som man kunde anklaga honom för. Stod det skrivet utanpå att han hade dåliga avsikter? Sa han det? Nej. Men Jesus såg det. Jesus skarpa blick såg det. Evangelisten Johannes konstaterar vid ett tillfälle att Jesus aldrig behövde fråga människor eller anförtro sig åt någon för att få veta vad människor tänkte eller vad som var där inne i dem. Det står så här: ty av sig själv visste han vad som var i människan, skriver Johannes, som kände sin mästare väl. Ser ni den lagkloke, hur han med bestämda steg kommer fram till Jesus? Och så ställer han människans viktigaste fråga: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och han ställer den viktigaste frågan till den rätta personen, för han ställer den till Jesus, den som vet svaret och som själv och ensam kan frälsa. Och så nära räddningen den här lagkloken nu var. Men han ställde inte frågan för att få svar, utan för att få material. Material till sin anklagelsearsenal tillsammans med de andra som inte trodde. För den lagkloke var inte ensam om att vilja få någon fälld, dömd och oskadliggjord. Men nu kan vi lägga märke till att Jesus älskar sina fiender. Till kärleken hör ju detta att älska sina fiender. Hos Jesus finner vi inga hårda och dömande ord till honom. Den lagkloke får istället ett svar som kan hjälpa honom. Vi vet inte om den lagkloke där på andra sidan pingsten kom att bli en av Jesu vänner. Det är ju faktiskt fullt möjligt. Men under alla omständigheter, här är han föremål för Jesu kärlek. Jesus såg precis var han satt fast och vad som gjorde att han inte kunde se och förstå det som lärjungarna såg. Messias, Guds son. Vad var det? Det var hans egen rättfärdighet. Vi läste där att han ville försvara sig. På grundspråket står det ordagrant att han ville rättfärdiga sig. Alltså skaffa sig rättfärdighet själv. Jesus började sitt goda pedagogiska svar med orden: vad står skrivet? Vad står det där i det som du är väl bekant med? Vad läser du där, eller hur läser du? Och Jesus fick det svar som var både rätt och som han väntade sig. Han fick det svar, det som den lagkloke brukade vara med om att läsa både morgon och kväll i synagogan. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Detta var summan, sammanfattningen av Guds goda lag, summan av de 10 buden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Du ska älska din nästa som dig själv. Och när han svarade så gav Jesus honom rätt. Och så sa han: ja, du svarade rätt. Gör det. Gör det så får du leva. Ja, om du gjorde detta, om du uppfyller detta dubbla kärleksbud, då skulle du få evigt liv. Det är det Jesus säger. Ljuger Jesus? Finns det en sådan väg till frälsning? Ja, man kan säga att i Nya testamentet så finns det två vägar till frälsning beskrivna. Den ena är lagens väg. Gör det så får du leva. Men för syndare är den vägen stängd. För det finns ingen som håller lagen. Det finns ingen som uppfyller den till att kunna bli rättfärdig genom att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Men den lagkloke hade sådana tankar om sig själv. En del i vår tid tänker ungefär så här: om jag gör så gott jag kan så blir det säkert bra. Och så är Gud nöjd med det. Jag gör så gott jag kan. Om det nu finns någon som egentligen gör det, gör så gott han kan. Men så säger man ju. Det är Guds goda vilja att vi ska älska honom av hela vårt hjärta, av allt vårt förstånd, av all kraft. Och hela vårt liv skulle vara inriktat på att leva med honom, i förtroende till honom, i kärlek och lydnad. Att älska honom ända inifrån hjärtats innersta rum. Men hur är det? Ja, där bor ju fiendskap, egenkärlek, självförgudning. Vi skulle älska vår nästa som oss själva. Det är Guds goda vilja. Men gör vi det? Gör vi det? Älskar vi vår nästa som oss själva? Gör vi den goda lagen, Guds goda vilja? Nej. Och därför är detta att göra Guds goda vilja inte vägen till, ingen väg till frälsning. För det finns ingen som kan. Jesus stängde nu inte den andra vägen till frälsning för den lagkloke. Han stängde inte trons väg. Det han ville göra, det var nu att hjälpa den lagkloke upp ur den här självförgudningen där han trodde sig kunna rättfärdiga sig själv. Men skulle han få hjälpa honom så måste han först avslöja honom. Avslöja hans egen rättfärdighet och hans totala brist på kärlek. Och så berättade Jesus den kända liknelsen som vi redan har berört i gudstjänstens inledning. Liknelsen om den barmhärtige samariten. Just för att hjälpa denne lagkloke att se sig själv i äkta ljus. För han trodde uppenbarligen att han älskade Gud av hela sitt hjärta och all sin kraft. För det var tydligen inte något problem när han började tala om istället om vem är min nästa. Där var det kanske möjligen någonting och kanske han hade missat. Så du kan väl hjälpa mig då så jag får veta ordentligt vem det är som är min nästa. Kanske nu att det var två nästor, om jag nu får använda ordet nästa i pluralis. Kanske inte går på svenska egentligen, men ni förstår vad jag menar. Kanske att det egentligen var två nästor som Jesus här ville använda för att avslöja honom i hans brist på rättfärdighet. Den första handlar om hans nästa där i grannområdet Samarien. Den gamla fiendskapen mellan judar och samarier eller samariter hade sina rötter ända ner till tiden strax efter kung Salomo. Och judarna tog långa omvägar för att slippa gå genom Samarien. Och ni vet, om man går över gatan, när man ser att där borta kommer någon som jag inte just nu vill möta, så går man över på andra sidan, på andra trottoaren. Älskar jag den människan som jag inte ville möta? Det är som om Jesus ville säga till den lagkloke: hur är det med din kärlek till dina samaritiska bröder och systrar? Jag skulle du ens, om du var misshandlad och döende, vill jag låta dig skötas om av en sån där samarit? Fick han ta på dig? Och för andra, hur är det med din kärlek till honom som du just nu försöker snärja? Hur är det med din kärlek till den som din Gud har sänt till dig. Så målar Jesus bilden av verklig nästan kärlek genom det som den samaritiske mannen gjorde med sin judiske broder som låg där döende vid sidan av vägen. Varje människa som jag möter på min livsvandring är min nästa. Det inkluderar dem som på det ena eller andra sättet är någon som jag inte tycker om. Eller som inte tycker om mig. Så kan det också vara. Ni vet hur det är. Någon som inte tycker om mig. Älskar vi den som inte tycker om mig? Att älska sin nästa, inklusive sin fiende, det är Guds bud. Här behöver vi säkert stanna upp och tänka igenom vår egen situation. Hur är det med de människor som det är jobbigt att leva med? Hur är det med henne som alltid är sur på mig på jobbet? Eller med honom som är min granne och som aldrig är nöjd med hur vi har det här i våra relationer. Den ständigt klagar och visar så tydligt att nej, jag tycker inte om dig. Ja, nog är lagens väg till frälsning stängd för var och en av oss. Redan detta att nu Jesus ville hjälpa den lagkloke till insikt om att han visst inte hade sin sak med Gud i ordning. Vad var det ett utslag av? Det var ett utslag av hans kärlek. Jesus älskade sin medmänniska. Jesus älskade sina ovänner. Så låt oss då se lite mera på denna kärlek. Och det är det tredje. Jesus kärlek. Genom liknelsen framställer Jesus enkelt och mycket tydligt vad nästan kärlek kan vara. Men samtidigt är ju denna framställning en målning av honom själv. Han kom som en främling till det sina, likt en samarier in bland judarna. Föraktad som samarierna. Han kom från ett främmande land, från himlen. Och han fann oss liggande vid vägen, misshandlade av det rövarband som djävulen och hans anhang är. Han såg oss, han såg våra behov, vår nöd. Ja, vi har redan talat om det idag, om hur han böjer sig ner över den enskilde för att hjälpa honom, ja, hjälpa mig i min nöd. Där andra gick förbi, där falska profeter, lögnprofeter, utan någon hjälp för våra sargade själar, där kom han. Han böjde sig ner. Han böjde sig ända ner till marken i ett semane för att han skulle med vin och olja kunna tvätta och förbinda våra sår. Och så lät han sig föras hela vägen till Golgata. Den lagkloke stod framför den ende som kan tvätta den självfromes sår. Den ende som kunde frälsa hans själ. Men han såg det inte. Precis som rövaren på Jesu vänstra sida, så nära frälsaren det var, han såg inte och gick förlorad. Men han hade inte behövt det. Han var lika nära den barmhärtige samariten som rövaren på den högra sidan. Tusentals och åter tusentals människor har tagit emot detta, att Jesus har kommit där. De har tagit emot det. De har låtit sig behandlas, skötas om. Han har fått böja sig över den slagne, hällt förlåtelsens vin i såren, smort med andens olja, så att en ny vilja har kunnat börja ta gestalt. Har du nu hört idag orden om syndernas förlåtelse som vi hade där efter syndabekännelsen? Har du hört att Jesus var där i de där orden? Dina synder är dig förlåtna. Så vet att det var just denne frälsare som böjde sig ner över dig i sin oändliga kärlek. Hur många har inte denne gode samarit lyft upp på sin åsna? Genom sina tjänares, det vill säga kristna mäns och kvinnors, ömma varsamma händer och tagit dem med till härberget. Och säkert har du någon sån människa i din närhet, du som känner Jesus, som har liksom varit såna här goda händer som har varit med och hjälpt dig så att du är där du är nu. Och tagit dig med till härberget. Jesus har 1000 händer. Och han är där det finns en trasig och sönderslagen människa som behöver honom. Då kommer vi till det sista. Jesu fortsatta omsorg. Härberget är en underbar målning av den kristna församlingen, kristenheten på jorden. Det är dit som Jesus alltid vill föra de som han får hjälpa. Och där vill han fortsätta omvårdnaden av dem som han har fått lyfta upp på sin åsna. De som han i omvändelse och dop och tro har fått ta hand om. Och det är här det måste finnas människor, värdar, värdshusvärdar som har Jesus sinne. I kyrkans undervisning har man ofta sett de där 2 denarerna som den barmhärtige samariten gav åt värdshusvärden för att sköta om den misshandlade, som påminnelser om dopet och nattvarden. Här i värdshuset ska det alltid påminnas om vilken underbar sak det är att vi är döpta. Att jag är döpt. Vilket väldigt privilegium det är att jag får kallas för Guds barn. Att jag är trolovad med Kristus. Och får säga, han är min. Att vi är invigda till det kungliga prästerskapet som har rätt att komma nära Gud alldeles in till tronen. Och det är här i värdshuset som hans tjänare ska utskifta nattvardens underbara gåva, där brödet och vinet bär med sig hans kropp och hans blod. När en människa tillfrisknar, eller börjar tillfriskna, där i härberget, men fortfarande är konvalescent, ja, och det förblir vi tills han kommer, så förblir vi konvalescenter. Men ändå så får man som konvalescent, om jag får använda det uttrycket, bara liksom börja och hjälpa till med småsyster där i värdshuset i väntan på att han ska komma. Förstår ni bilden? Småsysslor. Här kommer in ständigt nya misshandlade människor. Precis som på akuten på sjukhuset. Här kommer de. Dag efter dag efter dag kommer in nya människor på akuten. Och så är den kristna församlingen som en akutmottagning. Och vi som är konvalescenter får vara med och hjälpa till. Men det är han som är läkaren. Vi är fortfarande i behov av vård och omsorg, men ändå får vi vara med och hjälpa till och trösta med den tröst som vi själva har fått. Och där vi bor, mitt ibland om våra, i vår familj och så vidare, så får vi göra gott mot dem så som han har gjort gott mot oss. Och bland våra grannar, och det är ju ingen slump att vi bor där vi bor. Lägg märke till den sista versen vi ska sjunga strax efter predikan här på det lösa bladet. Lägg märke till att där vi bor, just där vi bor, ja, där vill han att vi ska vara hans mun och hans händer, hans öra. Den kärlek vi själva har tagit emot vill han ska strömma ut från oss som en dyrbar olja med läkedom, med välsignelse från himlen. Amen. Herre, skriv ditt ord i mitt hjärta. Skriv ditt ord i vars och ens hjärta. Herre Jesus, böj dig ner över oss var och en på nytt och på nytt. Och ta oss med in i ditt härberge. Och låt oss få göra ett och annat med de gåvor som du ger oss till tjänst för de andra där i härbärget eller värdshuset. Herre Jesus, tack för ditt ord. Tack för din glädje, för din skarpa blick. Tack för din kärlek och tack för din fortsatta omsorg. Den som du fortsätter med ända till den stunden när du kommer tillbaka. Amen.